Det har aldrig funnits en generation i vår historia som har fått ta emot så mycket information som vi får göra. Olika massmedia bombarderar oss ju dagligen med sina budskap. Böcker, tidningar, tidskrifter, radio, tv, internet. Vi lyssnar varje dag till massor av röster. Men vem hör Guds röst? Finns det någon som lyssnar till Gud? Förresten, går det att höra Guds röst? Kan människan höra Gud tala? Finns det en levande personlig Gud som överhuvudtaget vill kommunicera med oss människor? Ja, det gör det. Det är mitt budskap idag. Det finns en Gud som vill tala till oss dödliga människor. Men det är få som lyssnar till honom i vår tid. Bibeln presenterar för oss en Gud som är en talande Gud. Inte en stum Gud. Hela skapelseberättelsen utgör en majestätisk demonstration av kraften och makten i Guds talade ord. Gud sade och det vart. Djuren skapades efter sina arter, men människan, står det, mönstrades efter Guds eget väsen. Med en förmåga till tankeverksamhet, till begrepps- och symbolbildning som är förutsättningen för språk och verbal kommunikation. Människan skapades till en gemenskap med den levande guden och därför också med en förmåga att både tala till Gud och höra Guds tilltal. När människan inte längre lyssnar på Gud så tappar hon kompassen för hela sin livsinriktning. Det var det här som skedde på syndafallets dag. Människan valde att lyssna till någon annan än till Gud. Och när det står om Kain i den andra generationen av människosläktet, att han vandrade bort från Gud och blev flyktig på jorden, så är det på något sätt en tragisk kommentar över hela människosläktets bortkommenhet och vilsenhet och ensamhet när hon inte längre lyssnar till Gud. Men Gud fortsatte att tala, och han har gjort så ända sedan dess, både genom skapelsen förstås och genom människans samvete och genom sitt ord som vi äger ibland oss. Och Gud talar ett tydligt språk. Genom sin skapelse förstår vi hans skönhet, hans vishet, hans makt och hans gudomshärlighet. Och den som detta vittnesbörd till trots väljer att låtsas som om han inte alls funnits är faktiskt utan ursäkt, står det till och med. Gud talar till oss på olika sätt. Och jag tror det gör människan ont att försöka kväva Guds röst som vill komma till tals med henne. Inte minst när hon ser den svenska försommaren bryta fram i all sin prakt. Och det är lika som Gud säger, här är jag i varenda liten vitsippa. Tro på mig, tacka mig, tillbed mig. Men människan stänger sina öron och går vidare. Som om det inte funnits någon Gud bakom skönheten. Jag tror det gör människan ont. Människan gör våld på sig själv när hon gör sig döv för Guds röst. Eftersom hon ju blev skapad till att lyssna till Gud. Det är lika onaturligt att inte lyssna till Gud som att leva i ett äktenskap där man och hustru aldrig lyssnar till varandra eller tilltalar varandra. Det här med att höra Guds röst är ingenting mystiskt som möjligen skulle engagera en del religiöst lagda munkar och sådana där, präster kanske en del. Nej, det är egentligen det mest naturliga livssättet och livshållningen som finns. Det står om Hanok efter syndafallet. Och det står om Noa som levde i en mörk tid, att de vandrade i gemenskap med Gud. De lyssnade till Gud. Det gick att göra det på den tiden också. Och de uppfyllde det med sin kallelse som människor. Hela frälsningshistorien har sedan burits och burits fram av människor som lyssnar till Gud. Det hebreiska ordet för lyssna, som alltså står i Gamla testamentet, betyder inte bara höra i betydelsen uppfatta ett tilltal, utan det innefattar även att göra det man hör. Och i en biblisk bemärkelse har man inte hört förrän man också gör det man har hört. Det handlar alltså om lydnad. Hur hörde man då? Hur uppfattade man Guds tilltal i Gamla testamentets tid? Ja, ibland verkar det faktiskt som om det vore direkt tilltal, en fysisk röst alltså, som Gud talade till Mose vid flera tillfällen. Andra gånger genom uppenbarelser och syner, eller genom drömmar som Josef, som Daniel och andra. Änglar kom på besök, eller profeter kanske var det vanligaste, framträdde på scenen och sa, så säger Herren. Och det var ett ord från Gud som förmedlades. Att höra Guds röst betydde inte att de skulle gå omkring liksom och förvänta sig en fysisk stämma som på något mystiskt sätt hördes i naturen. Utan att höra Guds röst betydde att man levde i en känslighet och en beredvillighet att göra det som Gud redan hade talat. Om sådana människor kunde man säga, de har lyssnat och de lyssnat till Guds röst. När man lydde Gud visade man att man hade lyssnat till honom, och man visade att man älskade honom, satte honom först i livet. Och att höra Guds röst innebar alltid välsignelser. Att inte lyssna till Guds röst innebar raka motsatsen, både för folk och land. Och det gick alltså illa för hela Israels folk när man inte längre ville lyssna till Gud. Och Gud sörjer över det. För trots att vi lever i en tid som genom intensiv forskning har samlat mer kunskap, mer information än någon tidigare generation, så visar det sig att vår tids människor, som har så mycket kunskap, ändå har ett starkt sug efter någon slags övernaturlig information. Man går till spåmän och spåkvinnor. Man tittar i horoskopen. Man litar på astrologi, shamanism och många andra sätt att försöka tillskansa sig någon slags magisk, övernaturlig information. Bibeln varnar för sånt. Bibeln varnar för sådana källor att söka information på. Ni ska inte befatta er med spådom, inte med teckentyderi, inte vända er till andar som talar genom besvärjare. Och med stor förvåning frågar sig Herren genom sin profet Jeremia på 600-talet, då folket var på väg utför. Hur kunde det komma sig att mitt folk så snabbt bytte bort den levande guden mot stumma avgudar som inte kan tala? Hur kan man byta bort en talande gud mot en stum avgud? Det är liksom Gud själv tar sig för pannan. Hur gör man? Hur kan man byta ner sig så, med andra ord? Trots detta fortsatte Gud att tala. Genom hela den bibliska historien. Många profeter trädde fram på scenen med ord från den levande Gud. När folket ändå vägrade att lyssna, slutade med fångenskap, både i Assyrien och i Babylonien. Och så står det, allt detta därför att de inte hörde Herren sin Guds röst. De ville varken höra eller göra det, står det som slutkommentar. På domartiden där vi nu är då, i första Samuelsboken 3, var det få som lyssnade till Gud. Och det ledde, som jag läste förra gången, till ett moraliskt förfall och politiskt sönderfall. Folket saknade vägledning. Var och en gjorde vad honom behagade, står det. Och det tragiska var att avfallet var mest påtagligt bland självaste prästerskapet. De som var insatta att vara folkets andliga ledare och liksom förmedla Guds röst till folket, de ville inte veta av Gud, står det. Och då gick naturligtvis också folket vilse. Men Gud ville tala rakt in i den här situationen. Och när det nu var så mörkt i denna nation, så går han förbi hela det etablerade prästerskapet. Han går förbi hela vuxengenerationen. Och han söker sig till en liten tonårspojke. I sina bästa år, ska jag nästan säga, va? Vi talade förra gången om hur den barnlösa Hanna hade utgjutit sitt hjärta stora förtvivlan inför Gud vid tabernaklets förgård. Och hur han hade hört hennes tysta bön. Och hur Hanna hade fått en son som hon efter några år kommer tillbaka till tabernaklet med och säger: jag vill ge honom tillbaka till Herren eftersom han hörde min bön. Och hon ville att han skulle vistas där vid helgedomen och tidigt lära sig att tjäna Gud. I motsats till prästen Elis söner, som var onda män trots att de var präster, så står det om Samuel att han växte upp och vann både Guds och människors gunst. Elis söner förlorade folkets respekt, präster som de var. Men den lille Samuel började man lägga märke till när man kom till tabernaklet. Han som så ivrigt sprang sina ärenden åt den gamle prästen Eli och tjänade där i tabernaklets förgårdar. Och man kände till hans bakgrund. Vem var den där grabben? Jag vet inte, det var Johanna från Efraims bergsbygd som... Och så berättade man bakgrunden. Och man talade om honom. Och man anade liksom att det var någonting särskilt med denne unge pojk. Och man kunde inte undgå att tycka om honom. Innan Eli dog skulle han få se att det fanns hopp för Israel. Och att det hoppet hade att göra med den här lilla knatten som sprang ärenden åt honom i tabernaklets förgårdar. Och betecknande nog så skedde Guds inbrott i den här mörka tiden under nattens mörka timmar. När både Eli och Samuel och alla andra i templets förgårdar låg och sov var och en på sin plats. Elis ögon var angripna av starr, vilket så småningom skulle göra honom helt blind. Samuel, han var van att springa ärenden åt Eli, som så ofta ropade på honom eftersom han själv hade så svårt att klara sig. Han såg ju knappt. Så Eli ropade på Samuel och Samuel fick öva sig i att tjäna Gud på det här sättet. När jag läste teologi för många år sedan vet jag en av mina lärare sa: egentligen borde det ingå i pastorsutbildningen att ha ett halvår som kyparjobb. Alltså jobba på en restaurang och öva sig i att passa upp på folk och springa ärenden och ta emot lite skäll och kritik och alltid vara artig ändå. Liksom. Han menar, ni behöver lära er vad det innebär att tjäna. En pastor får aldrig bli för fin för att tvätta golvet. Kommer jag ihåg, jag kom ner i söndagsskolavdelningen i Saron för många år sedan. Och innan gudstjänsten och barnen började samlas. Och en av ungarna hade kräkts på golvet. Det var en stor pöl där. Och jag stod och tittade på det här. Vad gör man något sånt här liksom? Och innan jag hann reagera så hade någon av söndagsskollärarna hastigt försvunnit till en garderob, tvättgarderob, och kommit tillbaka med trasa och hink och fixade det. Och jag stod fortfarande. Och efteråt så var jag så skamsen. Varför var inte jag först iväg till städsgruppen? Varför var inte jag snabb nog att trycka in? Ja, men ska en pastor torka kräk efter en söndagsskolunge? Varför inte? Samuel lärde sig att tjäna Gud. Och han vann Guds välbehag. Han vann folkets respekt. Samuels trohet i de små systrarna gjorde honom tillgänglig och tjänlig för större saker. Nu skulle han få förtroende att gå viktigare ärenden, om man kan uttrycka det så. Men innan Samuel kunde bli en känd kanal för Guds ord, så måste han själv lära sig känna igen Guds röst. Det står att han ännu inte hade lärt känna Herren på ett personligt sätt. Det räcker aldrig att växa upp i en församling. Att växa upp i ett kristet hem. Det är ingen garanti för att man själv kommer att ha en personlig relation med Gud. Och det behöver inte alls bero på föräldrarna. Du ska få veta senare, till och med Samuels egna barn gick andra vägar. Märkligt nog. Det kan inte föräldrar ge alltså garanti för. Så det räcker inte. Jag säger till dig som kanske har vuxit upp i en sån situation. Du måste själv ha ett personligt möte med Gud. Det kan vara förödande att växa upp i en kristen miljö och liksom förväntas leva det kristna livet. Men själv aldrig har upplevt den nya födelsen. Då kan den kristna församlingen bli en tvångsmiljö och inte en plats för frihet. Och det är tragiskt. Mötet mellan Samuel och Gud skedde helt på Guds initiativ. Samuel ligger till och med och sover när Gud börjar tala till honom. Och han gör det på ett mycket personligt sätt, för han kallar honom vid hans namn. Och det var ju lite festligt, för att Samuel betyder ju hörd av Gud. Hörd av Gud, ropar Gud. Hör du mig? Liksom. Det är en sak att Gud hör oss, men hör vi Gud? Rösten var tillräckligt stark. Jag förmodar att det var liksom i en dröm han hörde rösten. För inga andra väcktes ju av den. Men han vaknade upp och han sa, ja, här är jag. Och han, som det står, sprang bort till Eli. Vilket antyder hans tjänstvillighet. Han sprang bort till Eli och han sa, här är jag. Du ropar på mig. Eli gnuggade sig i ögonen och sa, vad nu då? Jag har inte alls ropat på dig, gå och lägg dig igen. Och Samuel la sig och han somnade in. Men så var rösten där igen. Samuel, Samuel. Återskyndade han sig till Eli, men får samma svar. En förklarande kommentar ligger inlagd just där. Samuel hade nämligen ännu inte lärt känna Herren. Och ännu inte fått ta emot hans ord. Han höll på att lära sig nu. Det var Guds vilja att han skulle lära sig känna igen Guds egen röst. För att kunna bli ett språkrör för folket och Guds vägnar. Så Gud ropar, står det, hans namn ännu en gång. Och ännu en gång skyndar han sig till Eli för att fråga vad han ville. Och nu förstår Eli denna tredje gång. Det måste ju vara Herren som ropar på pojken. Och så säger han ger honom rådet. Om någon ropar på dig igen ska du säga, tala Herre. Din tjänare hör. Lägg märke till att Samuel behövde Elis vägledning. Tyckte det var så fint när Erling läste den här texten idag. Han har hunnit upp i åren en del, Erling. Men bär på ett andligt arv som det är viktigt att den yngre generationen får till sig. Den äldre generationen behövs för att ge den andliga arvet över till den yngre generationen. Och därför behöver de mötas, ja, i Guds hus, som det var fallet här. Det skulle kunna uppstå en viss avund hos Eli, förmodar jag, över att det inte var till honom som Gud talade, eller till hans söner, utan till den här lille grabben. Det kunde ju upplevas som en prestigeförlust, eller hur? Men Eli avfärdar inte Samuels upplevelse som någon slags nonsens eller drömmar. Liksom. Du vet inte vad du pratar om. Skulle Gud tala, skulle han ju tala till mig. Det fanns ingen sån prestige att slå vakt om. Och det är viktigt att den äldre generationen har en generös attityd till de yngre. Tänk om det är så att Gud vill tala till de yngre och gör det. Underbart. Vi som är lite äldre ska säga bra. Säg då, tala Herre för allt i världen. Tala, vi vill höra. Och Elis svar visar prov på ödmjukhet och på barnslig tro, skulle man nästan kunna säga. Han respekterar att Samuel och inte han var det instrument som nu Gud ville använda. Och se detta fina samspel alltså mellan den äldre och den yngre generationen. Om Gud vet att vi inte har för avsikt att höra det han säger, i betydelsen också göra det. Varför skulle han då tala? Tala, Herre, din tjänare. Det betyder, jag är beredd att göra det du som min Herre säger. Men om vi inte har den inställningen, varför skulle Gud ens bry sig om att tala till oss? Varför slösa sina ord på dem som ändå inte tänker ta på allvar det som han säger? Och troligen var det här förklaringen till Guds tystnad under domartiden. Gud talade inte, man hörde inte. Varför talar du inte, Gud? Det är ingen som vill lyssna. Och så är det en knatte där i templet som säger, tala Herre, jag vill lyssna. Kan det här vara en orsak till tystnaden, Guds tystnad i vår tid? Vi har faktiskt inte tid att lyssna. Så varför skulle han tala? Vi springer snabbt förbi, vi jagar vidare, och Gud kanske står där och skulle vilja säga något. Men han vet, det är tvn som går före, det är radion, det är tidningarna, det är pratet i telefon, och Gud står där liksom och väntar. Ska hon få tid med mig någon gång möjligen? Om vi inte tar tid, hur skulle Gud få tala till oss? När Samuel går och lägger sig den här tredje gången, så kommer Herren själv, står det, och liksom står där. Han ser en syn, jag vet inte hur, men han uppfattar att det är Herren själv, och det här övergår ju Samuels fattningsförmåga. Den tredje gången tror jag inte alls att han somnade igen. Han låg där, hjälp, är det Herren som talar till mig? Och mycket riktigt, han får höra sitt namn ännu en gång, och han svarar som Eli har sagt att han skulle svara. Och Gud uppenbarar för första gången sitt ord för den unge Samuel. Och denna stund så föds Samuel till en Guds profet. Det var ingen lätt budskap han fick, om du läser första Samuelsboken 3 i fortsättningen. Det var svårt att förmedla ett sånt tungt budskap. Det är liksom att Samuel genast sätts på prov, och budskapet handlar om Guds dom över Eli och hans söner, eftersom de har föraktat prästerskapets förpliktelser. Och när Samuel hade hört det här, så låg han säkerligen sömnlös ända till morgonen och våndades över, ska jag verkligen våga säga det Gud har sagt? Han hinner inte mer än öppna dörrarna till tabernaklet på morgonen, och Eli förstår att han är vaken, och han ropar till sig Samuel, och han säger, vad sa han till dig? Dölj ingenting för mig. Det var precis som om Eli anade att det var ett allvarligt budskap på gång, som hade med honom själv att göra, och han hade orsak att känna sig orolig. Och nu var frestelsen naturligtvis för den lille Samuel att linda in budskapet lite grann, eller hur? Att lindra budskapet, att kompromissa lite grann här och där, så att inte Eli skulle ta för illa upp. Och han hade ju respekt för Eli naturligtvis, den farfars gestalt i hans liv, 80 år äldre kanske, överste präst. Vad skulle en liten tonårsgrabb våga säga till honom? Men Samuel hade ännu större respekt för Gud, och han ärade Gud genom att säga det Gud hade sagt honom. Ni ska veta det, att det är inte alltid så lätt att vara förkunnare. Det finns alltid texter i Bibeln som är svåra och som man helst vill bläddra förbi, liksom ta något trevligare att predika om. Det är också lätt att kompromissa med udden i evangeliet för att inte stöta sig med människor. Och åter och åter får man gå tillbaka till Paulus ord och försöka säga, där vill jag vara. Han säger, är det människor som jag vill vinna för mig? Eller är det Gud? Söker jag vara människor till lags? Alltså predika så att det kittlar i öronen liksom bara. Om jag ännu ville vara människor till lags, säger han, skulle jag inte vara en Kristi tjänare. Då vore jag människors tjänare. Och där måste vi välja ständigt, och det är svårt. Även om det var smärtsamt för Eli att höra det här, så inser han att det måste vara sant. Och det stämde med vad han tidigare fått, ett budskap genom en gudsman. Och sanna profeter talar aldrig emot det som Gud tidigare har sagt. Och Samuels trohet mot budskapet bekräftar honom den här stunden som en sann profet. Nu kan Gud fortsätta att använda honom. Han svek inte liksom det här första tillfället. Och det står om Samuel att han växte upp, vers 19, och Herren var med honom och lät allt vad han har sagt gå i fullbordan, vilket också bekräftade honom som en sann profet. Och det blev klart för hela Israel att Herren hade betrott Samuel att vara hans profet. Och Gud fortsatte att visa sig i Silo. Genom sitt ord uppenbarade han sig där för Samuel, och vad Samuel sa nådde ut till hela Israel. Ser du hur den här lille grabben blev till välsignelse för en hel nation? Det är för att han var trogen när Gud började använda honom. Och han vann folkets respekt fastän han var en tonårskille. Och genom att ha lärt sig känna igen Guds röst och liksom lyssna in Gud, så blev han till välsignelse för andra. Man kan tycka, ska jag verkligen sitta här en halvtimme och vänta på Gud? Är det bara för min egen skull? Nej, du gör det, om du gör det, också för andras skull. Du blir till välsignelse för andra människor om du tar tid för Gud. Vi kan tycka att bönen är ett oerhört privilegium, och det är det ju, att vi får tala till Gud och veta att han hör till och med hjärtats outtalade suckar. Men är det inte nästan ännu mer fascinerande att tänka sig att han som för stjärnevärlden där uppe fram i räknade hopar har namn på varenda liten stjärna, hundratals miljarder. Han har koll på allihop. Han som mäter upp alla världshaven som vore de en droppe i hans hand. Han som med sin makts ord bär hela existensen. Att han säger, jag vill tala med dig. Jag har ett ord till dig. Vill du lyssna till mig? Lyssna, här är min röst. Är inte det otroligt? Att han vill tala till sådana dödliga små basiller på det här stoftkornet jorden i universum. Jag tycker vi skulle bara sprängas i bitar av att höra en enda liten stavelse från Gud. Ta det lugnt, han vet hur han ska tala till dig. Och han gör det på många olika sätt. Inte alltid i stormvinden, inte alltid i jordskalvet, inte i elden, utan som Elia fick uppleva i den stilla susningen. Men om det aldrig blir tyst i ditt liv, hur ska han nå fram? Hur? För att höra Guds röst krävs att du blir född av den ande, den helige ande, som liksom blir mottagaren för den gudomliga frekvensen inom dig när Gud vill tala. Mina får, säger Jesus, de lyssnar till min röst. De känner igen mig på rösten. De vet frekvensen. Och de följer mig. De lyder mig. Alltså, Guds röst känns igen inte bara på vad som sägs, utan hur det sägs. När Gud talar, vi kanske bävar. Men Gud skrämmer aldrig någon så att vi springer iväg förskräckta och känner oss olustigt berörda. När Gud talar så lämnar han en eftersmak av kärlek alltid, av trygghet och omsorg. Även när det är ord av tillrättavisning, vilket vi behöver ibland. Men vi känner igen herdens röst, till skillnad från dem som bara förställer sin röst och försöker inta en auktoritet som de egentligen inte har. Jag kallar på mina får med deras namn, säger Jesus. Alltså, Guds tilltal till dig är personligt. Jag kan inte bestämma över det, men möjligen har Gud genom denna predikan talat till dig personligen. Du känner, nu gällde det mig. Nu blev jag berörd. Var rädd om den känslan. Var rädd om det. Det är Guds försiktiga väg att försöka nå ditt hjärta. Det behöver mjukas upp. Det finns så mycket fördomar. Det finns så mycket förutfattade meningar om, jag kan väl inte tro. Jag kan väl aldrig bli en kristen. Jag kan väl inte bli Guds barn. Visst kan du det. Du är skapad för det. Och därför talar Gud till dig. Och någon här idag känner detta personliga tilltal. tacka Gud för det. Och säg liksom i ditt hjärta: tack för att du vill börja tala till mig, Gud. Hjälp mig att lyssna, och så vill jag göra det du säger. Och vi behöver inte liksom gå och vänta egentligen på att om Gud kunde bara tala någon gång. Om Gud kunde bara tala någon gång. Och så har vi hela denna tjocka bok. Gud har redan talat. Han har talat massor. Och om vi bara började lyda lite grann av det som han redan har sagt, så skulle vi vara långt på väg. Gud har i forna tider talat genom tillfärderna på många olika sätt. Nu har han i den yttersta av denna tid talat till oss genom sin son. Och det vittnesbördet är nedtecknat i Nya testamentets skrifter. Där kan du få veta Guds främsta tilltal. Du kan öva upp dig i ditt andliga öras känslighet för Guds röst genom att umgås med Guds ord. Och jag ska säga något mer om detta. Se om jag har portföljen här. Det är inte så märkvärdigt som det låter, det här med att läsa Bibeln och försöka få ut någonting. Ett litet förslag. Man vill ha ljus över ordet. Ljuset. Du läser en text, en 4-5 verser, en morgonstund eller en kvällstund. Finns det något löfte för mig här? L. J. Lär mig den här texten någonting om Jesus Kristus, om Gud Fadern eller den helige Ande. U. Finns det någon uppmaning, uppmuntran eller varning och förmaning i de här verserna för mig att ta till mig? S. Finns det någon synd att ta varning av eller bekänna? E. Finns det något exempel här för mig att följa eller att varnas av? T. Till sist. Finns det någonting i de här verserna att tacka för eller att tillämpa i mitt liv idag? Oj, jag försäkrar dig, du kommer alltid att höra Gud tala på något sätt. Om du bara använder det här lilla knepet, så att säga. Men så en viktig sak innan vi slutar. Kom till församlingens gudstjänster. Det är för att Gud talar genom församlingen. Inte bara genom predikan. Han talar genom sångerna. Han talar genom bönerna. Musiken till och med. Gemenskapen. Du behöver vara där elden brinner. Som Samuel var i templet, där Guds lampa brann. Gud vill tala och uppenbara sig där man är samlade i hans namn. Kom därför till gudstjänsterna. Där finns också andliga nådegåvor i bruk. Och vi ska snart ge möjlighet för någon som känner så: jag skulle vilja ge en liten hälsning. Gud har talat och lagt det här på mitt hjärta. Visdomens ord, kunskapens ord, profetiska uppmuntrande ord. Det är det församlingen är till för. Och jag tror ingen kommer till kyrkan. Jag hoppas ingen har kommit hit för att höra vad pastorn tycker och tänker, utan för att få ett ord från Gud. Det är väl det vi längtar efter. Gud, nu går jag till kyrkan. Tala till mig idag. Det är helt oväsentligt vad en pastor tycker. Men vad säger Gud? Jag vill bli berörd av Guds tilltal. Och han talar inte bara till oss som individer. Han talar till oss som församling och som folk. Det är viktigt att vi tillsammans lyssnar och hjälper varandra att lyssna. Och hjälper varandra när vi känner att det här kanske också Gud skulle vilja säga. Säg det då. Sen får vi bedöma det tillsammans. Jag får hasta till avslutningen. Den som hör mitt ord, säger Jesus, och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han har övergått från döden till livet. Den stund kommer, jag, den är redan där, då de döda till och med ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få liv. Uppståndelsens morgon. Alla andra röster ska tystna. Internet ska inte längre fungera en dag. Inga mobilsamtal, inga sms-meddelande på din display. Alla radiostationer ska tystna. Och inga tv-program ska sändas. Inga böcker skrivas. Inga tidningar tryckas. Bara Guds röst ska bli bestående. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig någonsin förgås. Du gör det bästa val som du kan om du väljer att lyssna till hans ord och hans röst. Låt oss bedja. Käre gode Gud, jag bara beder att någon skulle förnimma din röst i sitt liv här idag och säga: här är jag, Herre. Nu får du ta hand om mig. Jag vill bli ledd av din röst och inte en massa andra röster, utan lyssna till dig. Hjälp någon att fatta det beslutet just nu och att komma fram, kanske böja sina knän här framme, söka sig in i bönrummet och börja lyssna till din röst. Hjälp oss, Herre, att vi tillsammans får höra din stämma. Amen.